Vi pratar om schnitzeln och om när 67 schnitzlar om dagen blev för mycket. Han kollapsade och hamnade på akuten. Det handlar också om kärleken till Medelhavet, om hur viktiga fansen på nätet är och om vikten av att lita på magkänslan. Krögaren och YouTubern Roy Nader är P4 Extra-gästen. Ja, jag heter Karin Frick. Krögare, YouTuber och matinfluencer, har massor med barn. Ja. Välkommen hit till studion.
Tack så mycket, kul att vara här.
Ja, är det läget?
Jo, men det är jättebra. Ja. Det kändes som att det var en fantastisk dag idag.
På vilket sätt?
Ja, men man kom ut, det var liksom, vårkylan låg inte allt för nära. Det kändes fortfarande som att det fanns värme i luften. Ja. Och solen sken och ja, ja, good day.
Ja, men det kan ju vara fina höstdagar nu när det börjar liksom lägga sig lite. Men...
hösten och våren älskar jag.
Gör du det?
Ja.
Ja, lika mycket?
Och sommar också i och för sig, men inte lika mycket vinter.
Nej, men årstiderna är årstiderna som de ska vara. Då är det ju ganska härligt. En kall vit vinter är ju härligt, men är det regn då kan man hoppa de månaderna.
Jag tror vinter i Stockholm är ganska tråkigt.
Ja, men det känns, nu tänker jag det är långt bort. Men du, vi satt här och sa, vad har du gjort idag? Alltså, du har två restauranger, en YouTube-kanal, massor med barn, sa jag. Du har 4 barn, mellan 1 och 8, va?
Yes.
Ja, det låter, alltså hur många, så intensivt, hur många timmar har du på ditt dygn?
Ja, för lite som alla brukar säga. Mm. Alltså man önskar att det fanns fler, men ja, det är... just do it.
Är du ledig någon gång?
Nej. Nej, alltså om jag har egen tid menar du?
Ja, eller om du liksom kan ta dig ledighet och göra andra saker bara för att koppla av.
Ja, alltså det får man göra ibland bara. Uh-huh. Alltså ibland känns det som att nu måste jag få vara jag. Utan någon annan.
Mm. Men barn mellan 1 och 8, det låter ganska intensivt.
Det är intensivt. Det är, men samtidigt är det också det bästa som finns.
Ja, det är det.
Det enda jobbiga är att man ser ju tiden på ett annat sätt. Alltså det går ju så mycket snabbare. Mm. För att man ser ju tiden växa.
Mm. Vi åldras ju inte, men de gör ju det.
Ja, det går ju blixtsnabbt.
Men det är härligt också att följa dem. Men du, första gången du hamnade i rampljuset var i Sveriges Mästerkock 2020.
Ja.
Då slutade du 7:a. Mm. Innan dess så hade du bland annat drivit klädbutik och varit fiskhandlare. Det är väldigt stort spann här. Blev det mer självklart att det var mat du skulle jobba med efter Mästerkocken?
Nej, det var väl... jo, egentligen så var det. Jag kände nog att nu är det dags. För det är liksom, har varit min största passion i livet. Mm. Hålla på med mat och lite fest. Och, ja, det är min grej.
Mm. Lyxigt att hålla på med sin hobby.
Det är det bästa som finns. Mm. Alltså, då känns det inte som att man jobbar. Det spelar ingen roll om man jobbar 5, 10, 17, 18 timmar. Alltså, man gör det man gör.
Så är det. Och nu är du aktuell med en ny kokbok om schnitzlar.
Ja.
Mm, det ska vi prata om. Om jag säger att jag tycker inte om schnitzlar, jag tycker det smakar som en bit heltäckningsmatta. Blir det dålig stämning här då?
Ja, den schnitzeln har inte jag smakat. Den låter inte så god. Jag är beredd att hålla med om att du ska nog inte gilla den där heltäckningsmattan.
Nej.
Men en panerad kalv ryggbiff med dagsfärska ägg. Ett perfekt grind på ströbrödet, friterat i klarifierat smör, med en österrikisk potatissallad, lingon, äggkapris, persilja, lite vrångebäcksås, så tror jag nog att du kan hitta dit också.
När du säger det sådär så låter det bättre. Ja, jag börjar bli övertygad. Du har 25 minuter på dig. Så kul att du är här. Det är krögaren och YouTubern Roy Nader som är här. När skulle du säga att ditt matintresse startade?
Ja, men det har ju... så länge jag kan komma ihåg. Mm. Alltså när jag var liten så... jag tittade inte på barnprogram, jag tittade på så här matlagningsprogram. Och det var de här första som kom. Så, eller i alla fall när jag var liten. Det var när de åkte runt i någon kanalbåt. Keith Floyd, tror jag. Jack Pepin. Alltså massa olika kockar som liksom var ute och lagade mat på tv. Det älskade jag när jag var liten.
Vad var det som fascinerade så mycket då? Det gör det ju fortfarande bland väldigt mycket, väldigt många människor.
Ja, precis. Exakt vad det var vet jag inte. Jag vet bara att det liksom, jag liksom kände mig otroligt dragen till det där. Mm. Och kunna skapa något gott.
Mm. Men har du alltid varit med i köket hemma när du växte upp och sådär?
Ja, det var min grej. Och jag tror ganska tidigt började jag försöka liksom peta ut mina föräldrar från köket och säga jag löser det här.
Hur tog de det då?
Nej, men det tror jag, de har alltid varit uppmuntrande. Absolut.
Och hade du någon paradrätt redan då?
Jag vet inte om jag har haft någon paradrätt. Det är liksom ett av de stora minnena som när man sitter kring köksbordet med mamma och moster och pappa och det alla så här. Då är det så här, jag kommer ihåg när jag gjorde den där smörgåstårtan. Då kanske jag var 10.
Jaha.
Alltså gjorde en riktig sån Bamse smörgåstårta. Det finns en bild på den i ett sånt vanligt fotografi.
Okej.
Och jag vet när jag såg den så bara, gjorde jag det där?
Varför är smörgåstårta då? Det känns som en ganska mogen rätt. Inte så mycket som barn kanske ändå.
Nej, men jag har alltid gillat lite mogen mat tror jag. Det här lite pampiga.
Men vad utöver maten då, vad finns det för intressen då?
Jag gillar att resa. Jag älskar att flyta på rygg. I Medelhavet helst.
Alltså, vem gör inte det?
Nej, men det är en sån otrolig grej. Alltså ligga på rygg och liksom med halvsköna vågor och bara ligga och flyta och liksom känna livet.
Det är en otrolig känsla.
Det älskar jag.
Men om du gillar att resa så gissar jag liksom att maten är väl en väldigt stor del av resandet också.
Ja, det är alltid centralt alltså. Alltid när man bestämmer sig för att resa någonstans så är det ju oftast en matupplevelse eller ett visst kök som ligger liksom i periferi till varför man ska dit.
Och vilken kategori av mat och vilket geografiskt område lockar dig mest och inspirerar dig mest när det kommer till mat?
Medelhavet gillar jag. Jag gillar ärligheten, enkelheten i maten. Alltså liksom schysst råvara, salt, peppar, eld. Är nice.
Så när du har inspirerats på någon restaurang, då lägger du dig och flyter i Medelhavet och insuper den här känslan för att hämta inspiration och åka hem och laga mat själv då?
Gud vad härligt låter.
Eller hur? Men du tog över din pappas klädaffär efter studenten. Ja. Hur kom det sig?
Nej, men jag hade väl jobbat där lite liksom hela min uppväxt. Jobbat med honom och hållit på med kläder. Så sen tog jag studenten, då var det dags att jobba. Och så fick jag testa och köra min grej. Ändrade vi om koncept och jag fick testa liksom göra min grej.
Och vad var din grej då?
Jag försökte alltid få det till, ska vi inte öppna en liten kaféavdelning här kanske, eller lägga in lite så här. Men det blev det ju inte då. Då var det ju sportkläder, så casual streetwear.
Men det är så många strängar på din lyra. Det har varit i många genres.
Ja, mycket. Jag har hållit på med massor mer också. Jag har haft en reklambyrå. Jag har säkert testat att göra 40-45 olika liksom, grejer. Men det som alltid blir framgångsrikt är när det har liksom, med mat eller värdskap att göra.
Så du har kunnat skala ner det lite? Liksom? För är det så att du hoppar på första bästa idén som dyker upp?
Nej, inte första bästa, men jag har otroligt förtroende till min egen magkänsla. Alltså jag är väldigt så agera på magkänsla snabbt.
Men den ljuger ju aldrig.
Nej, visst är det så?
Ja, jag skulle nog säga det.
Det har alltid varit liksom så här, magkänsla, pang!
Jag tror att det är ett vinnande koncept. Men det är ju på din YouTube-kanal som du drar igång många projekt som restauranger, kokböcker. För de som inte har varit inne på den, visar du liksom en osminkad resa där? Eller hur pass polerat skulle du säga att det är?
Det är ju ganska lättsamt och har liksom en liksom jättepositiv vibe. Och det är allmänt alltså jag försöker verkligen bara göra saker som jag tycker om. Och sen har jag liksom ett bra team omkring mig på alla olika projekt som jag gör. Så jag gör det jag tycker om och lämnar sånt som jag inte tycker om till de andra i olika projekt. Vilket gör att det är inte så mycket
polerat.
Nej, det är liksom på riktigt. Och sen har det blivit ett sätt på YouTube att göra att man liksom bränner sina broar liksom bakom sig. Typ säga att nu ska jag öppna en restaurang. Då måste man göra det. För då är det ju x antal 100 personer som väntar på att se vad det blir. Eller nu ska jag göra en korvfabrik som vi håller på med nu. Med korv. Så nu har vi rest runt och håller på med korv.
Häftigt. Men det är också ett format där det kan få vara lite opolerat. Och man, det är ju ditt format, du äger ju det. Alltså, hur mycket har sociala medier hjälpt dig på vägen, skulle du säga?
Ja, men det är ju en stor del, det är ju en plattform. Alltså en plattform, och det har liksom skapats en community. Jag kanske släppt, kan det vara, 500 videos. Och i kommentarsfälterna så är det oftast samma människor. Man liksom lär känna sin community på något sätt. Så det är en community.
Mm.
Det är inte bara att jag lägger upp en film, utan jag vet ju ungefär vilka det är som kollar och vad de gillar. Typ samma sak som jag.
Men lyssnar du mycket på deras åsikter?
Ja, alltså det brukar inte vara så mycket åsikter.
Mm.
Det brukar mer vara påhejande.
Mm. Det är bra, det får man mycket energi av.
Ja.
Du, om vi backar bandet lite då. Din pappa kommer från Libanon.
Ja.
Hur är din relation till den delen av din bakgrund?
Ja, men den är ganska stor. Alltså jag känner mig verkligen som halvlibanes och halvsvensk.
Mm.
Verkligen. Jag har ju stor familj där nere. Alla hans syskon och liksom familj är kvar där. Han var den enda som kom till Sverige. Så jag har ju 30-tal kusiner, farbror och fastrar. Och är det ganska ofta.
Mm.
Så vi har ju en jättetajt relation liksom.
Det är också en väldigt inspirerande matkultur.
Ja, ja verkligen. Det är ju hela det området liksom är ju på något sätt den civilisationen som vi lever i nu, den kommer ju därifrån.
Mm.
Så det är liksom mycket tradition och ja, men, gamla sätt att laga mat på.
Mm.
Och man kan liksom känna igen mycket av smakerna som kommer därifrån, liksom hur de har spridit sig ut i världen.
Just det. Vad säger de om att det kommer en bok om schnitzlar nu då?
Det tror jag de är nog mest stolta.
Men om vi ska ta ett lite större grepp om just schnitzeln. Det är paradrätten på en av dina restauranger, och nu så kommer det också då som sagt en kokbok på temat. Varför just schnitzel?
Mm. Det började väl med kanske för 3,5 år sedan, 4 år sedan, så gjorde jag en programserie på YouTube som hette Stockholms bästa schnitzel. Och då började den programserien med att vi reste till Wien och åt Wiens allra bästa vinersnitzlar för att liksom ha en måttstock när vi skulle komma tillbaka till Stockholm och äta Stockholms bästa vinersnitzlar.
Det var inga heltäckningsmatta där inte?
Nej, det var det inte. Men det fanns ju det också, såklart. På tal om att man visar upp saker osminka på YouTube, jag har liksom som en grej att aldrig ta med någonting dåligt i mina program.
Mm-hmm.
Alltså många brukar ju fråga så här: kan du säga att allt är gott? Ja, men för jag tar ju inte med det som är dåligt.
Varför gör du inte det då? Kan inte det vara bra motvikt liksom?
Jo, men för jag vet ju att det är liksom så många människor som tittar och så många människor som kommer till de här ställena som jag besöker och säger att det här är riktigt bra.
Mm.
Kan ju också ha en tvärtom-effekt om jag säger någonting, usch, det här var ju liksom riktigt äckligt. Hit ska ni inte gå.
Det finns något fint också i att skydda varandra och stötta varandra.
Nej, men inte bara det. Alltså, det är inte lätt att driva restaurang.
Är det det jag menar? Man vill inte förstöra någons verksamhet.
Nej, och oftast är det liksom familjer som driver restauranger och liksom de satsar hela sina liv. Om inte jag tycker om deras mat så behöver inte jag basera ut för hela allmänheten. Smaken är ju som baken.
Mm.
Hur som helst, då pratar vi om schnitzeln då.
Mm.
Så kom vi tillbaka till Stockholm, gjorde Stockholms allra bästa schnitzlar och sen avslutade vi med att göra en egen schnitzel. Och det var ganska säkert 600-700 000 liksom, visningar på det här liksom, programserien totalt. Sen tog det ett tag, under tiden hade jag träffat Ninos som har BAP, så jättebra hamburgerrestaurang i Stockholm. Vi hade blivit goda vänner och sagt att ska jag öppna en restaurang, då vill jag öppna den med dig. För han är jätteduktig på den här servicebiten och liksom få ihop allting runt omkring. Och så han, ena killen Rickard som också är med på BAP, hade hittat en lokal, så tog vi den. Och då var det inte sagt att det skulle bli schnitzel. Men efter mycket om och men så sa vi kör schnitzel. Och då gav vi oss ut på den här resan en gång till. Fast i ännu större skala, besökte ännu mer ställen och ännu bredare, liksom käka alla ställen typ i Europa som liksom sa att ja, men de har världens bästa schnitzel här.
Hur många schnitzlar åt ni?
Ja, men det går inte att räkna. Alltså, jag vet inte. Det är mer än vad man kan komma ihåg. ja, men så brände vi igenom alla de där schnitzelställena. Och på tal om när det kan göra ont ibland.
Ja, men det tog på hälsan, eller hur?
Ja, men absolut. Tänkte vi äta 6-7 schnitzlar om dagen.
Men gud. Alltså.
Och sen sätter sig på ett flyg och åker till nästa land och äta 6-7 snitsar till. Och så fortsätter man så här.
Vad hände?
Nej, men så var vi ett av stoppen då. Då var vi i Milano. Och då vart vi hoplänkade med någon, en som skriver för Gambero Rossi. Typ Italiens motsvarighet till Michelin-guiden. Så tog han runt oss på alla ställen. Och sen på det sista stället vi var på, som var superautentiskt milanese-style. Liksom. Där äter de ju typ nerver och konstiga saker så. Men i alla fall så satt vi där och så åt vi och så bara kände jag mig, jag bara, gud vad konstigt det här känns. Och så vaknade jag på golvet. Mm-hmm. Med hela restaurangen över mig. Hallå, ambulansa, ambulansa. Och jag bara slog upp ögonen och bara, no ambulansa. Men det fick ju bli det ändå. Så då fick jag också ligga på akuten i 14 timmar i Milano för att jag hade bara kollapsat.
För att du hade ätit för mycket schnitzel?
Kanske det. Mm. Förmodligen.
Oh. Skörbjugg och kollaps av för mycket schnitzel. Ja, men vad hemskt. Men skönt att det ordnade upp sig.
Ja.
Vad måste finnas för att det ska få kallas schnitzel?
Mm. Det finns ju olika liksom, typer av schnitzlar. Alltså, det finns ju cotoletta milanese som man säger är ursprungsschnitzeln. Många säger den. Då ska det ju vara kalv på ben. Panerad, då är det en sån. Sen är det ju wienerschnitzel, den ska ju vara på kalv. Sen i Tyskland som gör det på fläsk. Sen finns det ju i Japan, tonkatsu. Mm. Det är också en schnitzel. Det finns i Argentina, milanesas.
Aubergine till och med satt du här.
Den har jag hittat på. Uh-huh. Den heter schnitzel ganoush. Det är en libanesisk style schnitzel.
Så länge det är liksom panerat på båda sidor, då får man kalla det schnitzel?
Jag tror det. Jag har sagt så. Mm. Att det tycker jag nog att det är.
Och nu har det här blivit en bok,
ja.
Alla schnitzlar in i boken. Mm. Vad vill du förmedla med det? Att övertyga heltäckningsmatte skeptiska människor?
Ja, men det är ganska kul den där boken när man får se. Det är ju inte bara, det är ju 22 olika schnitzlar i den här. Och precis så som jag sa nyss, liksom från olika ställen, lite inspirerat från Argentina, lite från där, liksom från hela världen. Och så kan man få se hur det ser ut. Och de är fruktansvärt goda. Alltså som man trillar baklänges.
Vad häftigt. Jag måste nog testa det. Jag kommer inte äta 6-7 om dagen av olika anledningar. Men jag lovar ju att ge schnitzeln en chans. Rainade, tack för att du kom hit. Det var jättekul och häftigt grepp att liksom snitsla in sig så, kan man ju säga, i det här fallet.
Det är jättekul att vara här. Nöjet är på min sida.
Jobba inte ihjäl nu. Jag vet att du startar korvfabrik också.
Ja.
Det får vi ta i nästa gång du kommer hit.
Precis.
Men tack snälla för att du kom hit idag och ha en fortsatt fin sensommar.
Detsamma.